God kväll allesammans och välkomna här till möte. Och idag ska vi faktiskt dela från Daniels bok. Vi har ju Daniel här idag. Så att det var inte planerat, men det är faktiskt så att vi ska dela från det. Men vi ska börja med att be. Herre, vi tackar dig för den här kvällen. Vi tackar dig Jesus för ditt ord. Tackar dig för Daniels bok, en av de mest spännande böckerna i hela Bibeln. Och vi ber just nu att du välsignar våra hjärtan. Tack för gemenskapen vi har med varandra i Kristi kropp. Tack för ordet som vi har tillgång till i frihet, åtminstone ännu så länge. Herre, vi vet inte vad framtiden håller, men vi tackar dig för varje dag som vi kan öppna boken och läsa den, studera den, förkunna den, leva av den. Och Jesus, vi ber just nu att du skulle göra någonting i våra hjärtan så att vi förstår vem du är bättre. Jesus, vi vet att du finns, men det vi behöver veta, det är vem du är, hur du tänker om oss och du har planerat för oss. Och här vi ber bara att våra hjärtan skulle vara öppna och redo att ta emot din sanning, Herre. Vi ber dessa ting i ditt namn. Amen. I bibelskolan igår så talade vi om vad vi kallar för relativistisk moral. Och vad är relativistisk moral? Om någonting är relativt så betyder det att det är inte absolut. Om någonting är absolut, då är det så. Oavsett om man tycker eller tänker. Men om någonting är relativt, då beror det på omständigheterna. Med andra ord så säger man idag ofta att det som är rätt för mig är kanske inte rätt för dig. Det som är rätt idag kanske inte var rätt tidigare eller senare i tiden. En kultur gör en sak på ett visst sätt, en annan kultur gör det på ett annat sätt. Man kan inte påstå att en är bättre än den andra, eller att en har mera rätt och en har mera fel. Man talar om situationsetik, det vill säga att man handlar efter situationen. Liksom, hur jag måste liksom göra en bedömning, jag måste utgå från situationen. Men vi talar också om hur vi som kristna har en annan typ av moral. Den är baserad på Bibeln, den är baserad på Gud, den är baserad på någonting som är absolut, som inte förändras. Det vill säga, den har varit samma i alla tider. Olika kulturer kanske relaterar till den olika, men det betyder inte att den inte finns. Det betyder att alla kulturer har fel, kanske, eller någon har mera rätt än en annan och så vidare. Det ligger närmare den här sanningen, men sanningen är någonting som är objektiv. Den är utanför oss, så att säga, över oss. Och när vi evangeliserade för ett antal år sedan i den här studentområdet, så knackade vi dörr och vi frågade väldigt många människor om just det här. Vi hade fem frågor och den första frågan var: tror du att det finns en objektiv sanning som är utanför er eller utanför dig och över dig som du måste relatera till? Och med få undantag, några stycken kanske, men med få undantag, så sa man nej. Alltså alla var stöpta i den här formen att tro på en så kallad relativistisk sanning eller en relativistisk moral. Och vi vet att det har vissa konsekvenser, väldigt långtgående, allvarliga konsekvenser ska vi tillägga. Men vi ska tala om idag situationsetik eller bibelövertygelser. Lär av profeten Daniel. Situationsetik eller bibelövertygelser. Lär av profeten Daniel. Det är intressant att det enda som människor hävdar är absolut idag, det är att det absolut inte finns några absoluta sanningar. Det är man absolut säker på. Och det är väldigt intressant att se hur människor talar i termer som om Ni kanske har hört det. Lagskärpningar. Vi måste få till en lagförändring på ett visst område. Därför att då blir samhället bättre. Vi måste förändra saker och ting. Vi måste förbättra saker och ting. Och så vidare. Ändå, och man säger också att okej. Om det är någonting man tycker på olika sätt i olika sammanhang, det är helt okej. Men ändå så moraliserar man. Och jag skulle vilja påstå att vårt samhälle idag, vårt sekulära humanistiska samhälle som vi lever i, är minst lika moraliserande idag som det var för 30 år sedan, 50 år sedan, 100 år sedan. Det är bara det att de här värderingarna man moraliserar om har förändrats. Men man är inte mindre moraliserande. Man vill hela tiden undervisa människor. Men om det här konceptet om relativistisk moral skulle vara sant, vad innebär det egentligen? Jo, det innebär att vi skulle aldrig kunna skylla på någon eller skälla på någon. För att hur kan man påstå att någon har gjort fel om det inte finns något som är rätt och fel? Jag skulle aldrig kunna berömma någon eller bygga upp någon och säga att det här har du gjort bra. I förhållande till vad? Jag skulle aldrig kunna lära mig någonting, för att när vi lär oss någonting så är det ju egentligen en slags tillrättavisning. Jag på ett positivt sätt, alltså att jag tänker på ett visst sätt, men jag lär mig någonting, så jag lär mig att tänka annorlunda och därmed rätt. Men om det här relativistiska tänkandet skulle dras ut till sin spets, då skulle alla de här sakerna vara helt orelevanta. Jag kan inte påstå någonting. Jag kan inte säga åt någon att de har gjort fel. Jag kan inte berömma någon och säga att de har gjort rätt. Jag kan inte moralisera över någon. Jag kan inte tala om för någon. Att förändra en lag kan jag göra. Men det betyder inte att den förbättras. Bara att den förändras. Därför att om jag förbättrar någonting, då måste jag ju utgå ifrån att det finns en objektiv extern norm som är, och att jag eftersträvar att komma närmare den normen. Och det intressanta är att för att kunna moralisera som vår tids samhälle gör, lika mycket som jag sa som tidigare, generationers, för att det ska kunna ske så måste det finnas den här objektiva, externa normen utanför oss. Och det är just den som man förnekar. Alltså det finns inte någon sådan. Det finns ingenting som är rätt. Det enda som vi kan kalla rätt, det är det som vi har kommit fram till. Antingen som samhälle eller som individ. Men det kan förändras, och jag måste ta ställning till varje situation så när den dyker upp. Men C.S. Lewis, som många av er vet vem han är, en känd brittisk författare, filmmakare, säger man så, filmproducent heter det. Vad heter det då? Gjorde han inte filmerna?
Nej.
Nähä, okej. Okay. Han skrev böckerna och någon annan gjorde filmerna. Okej. Okay. Han säger så här: hur kan jag påstå att en linje är krokig när jag aldrig har sett en rak linje? Och han sa så här att hur kan jag påstå att någonting är fel med detta universum om jag inte vet hur det borde vara? Och han sa att jag hela tiden anklagade Gud, eller anklagade så att det här universum tycks vara så felaktigt och orättvist och grymt. Men sen började stanna han upp och tänkte, men ja, okej då. Men säger vem? Vad är det jag jämförde med? För att kunna säga att det är fel, grymt och orättvist, så måste jag ha en norm gentemot vilken jag jämför det med. Och då krävs det att det finns en Gud som har etablerat den här normen. Och han sa, jag kunde ha avfärdat alla de här tankarna bara som fantasier. Men han sa, det gjorde jag inte. Och han sa, det var exakt där som jag började att söka Gud. Därför att jag förstod att vad jag gör egentligen, det är ju att jag kontinuerligt anklagar Gud och säger att allting är fel. Men om det inte finns någon Gud, då finns det heller ingen norm, då finns det heller ingen moral, då finns det heller ingen som är rätt och fel. Vad är det då jag klagar över? Då är det helt normalt. Varför påstår jag att en linje är krokig när den egentligen, när jag aldrig har sett en rak linje, så jag vet hur den borde se ut? Och det är intressanta tankar. Och jag tänker på hur den här, eller det här tankesättet ligger till grunden för den nya världsordningen. Den öppnar upp för en ny hedendom som vi aldrig har sett tidigare. Liksom alla de här gamla avguderiformerna, de dyker upp igen. Därför att när du inte har en objektiv utgångspunkt, det vill säga Guds existens, Bibelns sannhet, om jag inte har det att utgå från, ja, då är jag öppen för precis allting. Och det är det som sker i vårt samhälle. Så mycket av det som kommer in heter någonting annat. Men titta på den utveckling som pågår inom etiken. Titta på den utveckling som pågår inom psykologin, inte minst. Där har man varit en förelöpare naturligtvis. Men inom läkarkonsten, överallt så smyger sig de här värderingarna in. Och de förändras hela tiden. Och vår civilisation tycks vara så civiliserad. Men egentligen så är den lika tunn som ett faner. Som den här pulpeten här liksom. Ursäkta, men det är så att det är bara ett faner. Så det vill säga att om jag tar bort det här millimetertjocka faneret, så är det bara en spånskiva under. Och vi tror, liksom det är trä, det ser så fint ut, men det är egentligen bara ett faner. Och så är det, liksom allting, den här världen ser så fin ut, liksom. Och vi har våra möten, det är FN, det är EU, det är kommissioner, det är G7 som blev G8 och nu blev det G20. Liksom hela tiden, det växer, vi ska tackla problemen, miljön, orättvisorna. Bla bla bla, bla bla bla. Vi är så sofistikerade. Och mer av världen blir sofistikerad. Alla har internet. Är jag uppkopplad, då är jag sofistikerad. Då är jag civiliserad. Och så vidare. Men vad är det som händer? Jo, det som händer är att det är lövtunt. Det är lövtunt, liksom millimetertjockt. Och under ytan så finns vilddjuret. Under ytan så finns antikrists ande. Och när alla omständigheter är rätt, då kommer den här världen och den här civilisationen att visa sitt rätta ansikte. Prisat vare Gud, så kommer vi förmodligen inte att vara här. Därför att församlingens uppryckande sker för vedermödan, om jag inte är teologiskt fel. Eller eskatologiskt fel. Men det är den övertygelse vi har. Och det intressanta är, nu ska vi komma till Daniel. Första kapitlet, i vers 3 börjar vi att läsa. Första kapitlet, vers 3. Kungen befallde sin första hovmarskalk, Aspinas, att han av Israels barn skulle låta hämta unga män av kunglig släkt eller av förnäm börd. Gud hade alltså varnat Israel genom profeten Hesekiel att om de inte omvände sig från sin ogudaktighet, så skulle en främmande makt invadera dem och ockupera dem och föra bort dem ur landet. Och det skedde också så. Och nu hade detta hänt, och många av dem var i fångenskap i Babylonien. Men kungen ville ha ett antal unga män som skulle tjäna i hans hov. Och han sa så här: sådana som inte hade något kroppsligt lyte utan var vackra att se på, de skulle tillägna sig alla slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära, vara dugliga och tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaledernas språk och litteratur. Kungen bestämde åt dem en viss tilldelning för var dag av sin egen mat och av det vin han själv drack. Han befallde att man skulle lära upp dem i 3 år för att de därefter skulle tjänstgöra hos kungen. Så det var inte så illa att bli erbjuden som en bortförd fånge att få äta kungens egen mat. De var ganska privilegierade. Bland dessa var Daniel, Hanania, Misael och Azaria av Judas stam. Men förste hovmarskalken gav dem andra namn. Daniel kallade han Beltisasar, Hanania, Sadrak, Misael, Mesak och Azaria, Abednego. Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad förste hovmarskalken att han inte skulle tvingas orena sig. Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet inför förste hovmarskalken. Men denne sa till Daniel: jag fruktar att min herre konungen, som har bestämt vad ni ska äta och dricka, ska finna att ni är magrare än de andra unga männen som är jämnåriga med er. Ni kommer då att dra skuld över mig inför kungen. Så han var orolig, den här mannen, uppenbarligen, därför att han kunde ju mista sitt huvud om inte han gjorde det som han hade blivit ombedd, nämligen att träna de här killarna. Och i den träningen så ingick naturligtvis att de skulle vara vid god fysisk vigör. Då sa det Daniel till hovmästaren, som förste hovmarskalken satt över Daniel, Hanania, Misael och Azaria: gör ett försök med dina tjänare i 10 dagar och låt oss äta grönsaker och dricka vatten. Jämför oss sedan med de unga männen som har ätit av kungens mat och gör med dina tjänare efter vad du ser. Han lyssnade till deras begäran och gjorde ett försök med dem i 10 dagar. Efter de 10 dagarna visade de sig vara vackrare att se på, mer välnärda än alla de andra unga männen som har ätit av kungens mat. Hovmästaren lät dem då också i fortsättningen slippa den mat som hade blivit bestämd för dem och det vin som skulle ha druckits. Och han gav dem grönsaker istället. Och dessa 4 unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet. Och Daniel förstod alla slags syner och drömmar. När tiden var inne, då kungen bestämt att de skulle föras fram inför honom, fördes de av förste hovmarskalken inför Nebukadnessar. Kungen talade med dem och det fanns ingen av dem som kunde jämföras med Daniel, Hanania, Misael och Azaria. De fick då tjänstgöra hos kungen. Han fann att de i alla frågor som krävde vishet och förstånd var 10 gånger klokare än någon annan av de spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rike. Och Daniel blev kvar där ända till kung Koresh första regeringsår. Ganska intressant att hans situation på ett sätt liknar vår, eller hur? Därför att först och främst så var han i ett främmande land. Och det är exakt det vi är som kristna. Vi är i den här världen som vi inte är av. Vi har ett nytt medborgarskap. I Filipperbrevet 3:20 har vi ett himmelskt medborgarskap. Vi är egentligen bara här i den här världen som ambassadörer, i andra Korintherbrevet 5:20. Vi tillhör en annan värld. Vi är i världen, men inte av världen, säger Jesus i Johannes 17. Och vad var det de försökte att göra med dem? Jo, de ville babylonisera dem. Det lät väl intressant, det ordet. Babylonisera dem, alltså järntvätta dem. De ville göra dem till babylonier. De tränade dem i deras kultur och språk och olika traditioner och deras kultur, så att de började att tänka så som de. Och är det inte exakt det som den här världen försöker att göra med oss? Från dagisnivå så börjar vi att indoktrineras och hjärntvättas i att tänka som den här världen. Och de fick också andra namn, vilket betyder att de egentligen fick nya identiteter. Och det är exakt det som den här världen vill göra med oss. Vill ge oss en annan identitet. En identitet som tillhör den här världen. Du är den och den. Men vi är de vi är. Vi är Guds barn. Vi tillhör honom. Så hans situation, eller rättare sagt vår situation, är egentligen inte så annorlunda jämfört med hans. Och det som är intressant är att med Daniel, vi ser inte någon gång liksom att han håller på och bråkar och protesterar och sätter sig upp mot överheten och så vidare. Utan i allt så är han en duktig, duglig arbetare. I allt som han gör så gör han det liksom rätt. Han säger inte mycket. Vi ser inte liksom, han tjänstgör det. Han gör sitt jobb. utan att knota, utan att klaga. Han gör allting så som också vi är ombedda att göra. Allt vad vi gör ska vi göra så som för Herren. I Kolosserbrevet 3:17 och 3:23. Men vi ska också underordna oss all överhet, som det står i Romarbrevet 13 kapitel. Därför att all överhet är av Gud. Och vi gör det, men det fanns gränser. Och på samma sätt som apostlarna Apostlagärningarna 5:29, när de har varit inför stora rådet därför att de hade predikat evangelium i Jerusalem, och de sa: ni får inte tala i det här namnet, vi har ju sagt åt det. Och de svarar och säger att vi måste lyda Gud mer än människor. Så där gick gränsen. Det finns en gräns för det. Vi gör vad vi ska. Vi litar på att Gud och hans plan är fullkomlig och perfekt i det han har satt oss i. Och jag menar, Daniels situation var verkligen en situation som man skulle kunna säga var värd att klaga över. Han var ju bortförd från sitt land. Han var egentligen en krigsfånge. Och han skulle verkligen kunna ha klagat på Gud och sagt att liksom, varför har det här skett? Men han hade fått den här uppfostran. Han kände Gud i sitt liv. Han kunde skriften. Och han kunde också skriften. Han visste också vad Jeremia hade sagt. Och Jeremia hade uttalat specifikt en profetia över Israel, att efter 70 år så skulle de komma tillbaka till sitt land. Så han visste det. I sitt hjärta så visste han att det här är bara en period. Precis som vi vet att Gud sätter oss i ett sammanhang, kanske. Vi vet inte exakt att det varar 70 år eller 7 år eller 2 veckor eller ett par timmar eller vad det nu är frågan om. Men vi vet att vi är i den, och vi har ett löfte att det är inte för evigt. Därför att Gud ämnar att ingripa i den situationen. Och han visste det. Och det var hans hopp. Så han klagade inte. Han gjorde det han skulle. Men det fanns en gräns. Och när den här mannen som hade hand om utbildningen av dem, när han erbjöd dem kungens mat, jag vill säga, men liksom, vad är det frågan om? Det var den bästa maten som du kunde hitta i hela Babylonien. Självklart. Det var ju kungens egen mat. Jag menar, vad ska man jämföra det med? Men den var inte i enlighet med de judiska matlagarna. Naturligtvis. Det fanns ju räkor där. Det fanns ju fläskkött eller vad det nu kan ha varit. Alltså saker som han, som en gammaltestamentlig troende, inte kunde röra. Och han sa: nej, jag går inte med på det. Och vi säger: ja, men vad händer då? Får han ingen mat? Svälter han ihjäl? Eller om han inte äter den så blir han avrättad eller bestraffad. Men det är det som är så underbart med Gud, att om vi lyder honom, då är han ansvarig för konsekvenserna. Och det var det som Daniel visste. Så han sa: nej tack, vi vill inte ha den här maten. Ja, men vad ska vi ha istället då? Som den här killen som jag var hos i Finland en gång. Han kanske lyssnar här nu, men det var väldigt roligt. Jag vet att han brukar, en del brukar lyssna, men han hade hört att jag var vegetarian. Och han hade ingen aning, för själv hade han sina riktigt köttätare. Och han hade haft ett gäng killar över där de hade kollat på hockey-VM, och det var liksom grillparty och allting. Och skulle jag bo där, och han hade ingen aning om det skulle komma en vegetarian, och han fick panik. Hela köksbordet var fullt med bananer. Han trodde liksom att det enda som det var liksom närmast det han kunde tänka sig. Okej, han äter inte kött. Okej, av bananer liksom. Och det var väldigt underbart tänkt. Men det finns faktiskt lite mer än så som man kan äta som vegetarian. Faktiskt mycket mer än vad man tror många gånger. Men jag tycker det var helt underbart. Och han i alla fall så Daniel sa: okej, det är lugnt. Ta bara lite grönsaker här då, som finns här, lite såna här sidorätter. Och sen inget vin, bara mat eller bara vatten. Och testa. Och jag tycker det är så härligt liksom, att han var så vis, för att den här mannen blev orolig. Men han visade och sa: okej, ge oss 10 dagar. Därför att han litade på Gud, att han skulle ta hand om konsekvenserna av sin lydnad. Och vad gjorde han? Jo, resultatet var att de såg mulligare ut, eller vad säger, men det står att jag vet inte, det verkar som att de la på sig några kilo. Och men de såg friska ut, de var liksom i gott skick. Varför? Jo, därför att Gud gjorde någonting mirakulöst. Så där sa han nej, kungens mat. Han hade en övertygelse. Han litade inte på situationsetiken. Nu är det liksom okej, jag är en jude. Jag vet vad de här föreskrifterna är, vad jag har lärt mig, vad jag kan äta och inte äta enligt gamla testamentets lagar. Så men just det, nu är jag i ett annat land och det är kungens mat, jag måste ha kraft att arbeta. Så faktum är att situationsetiken här är nog den, eller moralen, att jag borde göra det i alla fall. Hade det varit en annan situation, då hade jag kanske handlat annorlunda. Men det fanns inget sådant snack. Han var övertygad att som jude, som troende på Mose lag, så skulle han inte röra vissa saker som fanns på kungens bord. Punkt slut. Även om det skulle kosta honom livet. Men Gud var trofast. Gud gav honom mer än vad han kunde behöva. Och den andra situationen som uppstod, den hittar vi i det sjätte kapitlet av Daniels bok. Där har Daniel tjänstgjort länge i kungens hus. Han var en av de så kallade, jag vet inte om man uttalade satrap eller ett p, så satrap kanske, satrap. Det var 120 styckna såna här, ska vi säga, landshövdingar. Som, alltså, det medisk-persiska riket, det var egentligen från dagens Etiopien till Indien. Hela nordöstra Afrika, hela Mellanöstern, hela vägen bort, för att inkludera också Indien. Det var ett gigantiskt rike. Det var indelat i 120 olika delar och en form av hövding eller ledare för varje. Och de här, en av dem var Daniel. Och de var avundsjuka på honom. Så de observerade honom och tänkte liksom, ska de kunna hitta någonting i hans liv som är fel? Någonting som vi kan ta till kungen och säga att den där Daniel liksom, ni vet. Men de hittade ingenting, stod det. Och lyssna vad det står här i vers 5. Daniels sjätte kapitel och vers 5. Då sa de männen, vi lär inte finna något att anklaga den där Daniel för. Jag gillar den där Daniel liksom lite där. Utom möjligen när det gäller hans gudsdyrkan. Vi har hittat någonting. Och då började de här 120 eller 119 hjärnorna, för han var den 120. De började att smida planer. De började att planera. De började att sätta en plan i verket, nämligen att de gick till kungen och sa att det är självklart att det finns många gudar, det finns många religioner och så vidare, men till sist så måste det ändå vara så att alla människor ska böja sig för kungen och tillbe kungen. Och kungen sa, det är klart, det har ni ju helt rätt i liksom. Så vad gör de? Jo, de säger, låt oss bygga staty, eller en sån här staty som representerar dig, och låt oss sätta upp den här över hela riket, och när vi blåser i trumpeten eller ringer i klockan eller vad man nu gjorde vid ett visst klockslag eller vid vissa tidpunkter dagen, då ska alla falla ner och be till den här statyn som då representerar kungen. Och de visste att Daniel aldrig skulle göra det, så de tänkte, här har vi fått fast honom. Och jag tänkte bara på hur de planerade detta. Och kungen gick med på det. Och sedan så, när det händer, så gör han naturligtvis inte det. Han hade helt andra vanor. Och en av de grejer som han inte gjorde var naturligtvis att tillbe någonting annat än Israels Gud. Den levande guden. Självklart, det var liksom inget snack om det. Så han kunde ju liksom sagt i sitt hjärta att låtsas att knäböja här, men egentligen så tillber jag den inte, men liksom bara för syns skull. Nej, punkt slut. Han hade en övertygelse. Så men situationen då? Tänk på den liksom. Vad är rätt just i den här situationen? Kanske du borde göra det i alla fall liksom. Slipper du riskera ditt liv och så vidare. Liksom att ja. Liksom, spelar ingen roll. Finns ingen som är rätt och fel. Jo, för Daniel gjorde det där. Fanns någonting som var rätt och fel. Och en sak det var att han visste att han hade en gud. Israels gud, den levande guden, den enda guden, den sanna guden, Bibelns gud. Och han visste att denne gud var med honom, att han fanns i hans hjärta och han var villig att lyda honom och lämna konsekvenserna av sin lydnad till honom. Så han gör det inte, han böjer sig inte ner. Och han blir fängslad, arresterad, bortförd och kastad till lejonen. Och som jag har läst och förstått så var det liksom inte ett lejon där, utan det var massor. Och de hade en speciell tid på dagen när de skulle äta. Och fick de då ingen mat, utan man slängde dit en människa då istället en mat, så levde de inte många sekunder. Han kastas. Men istället så somnar alla kissarna och Daniel sover gott hela natten. Och på morgonen liksom så kommer kungen liksom och säger, men vad är detta? Liksom, vad är detta? Jag menar normalt sett det skulle bara vara några liksom benpipor som skulle legat där kvar någonstans liksom av honom. Men det fanns en hel och hållen Daniel. Och han bara liksom gäspar lite trött liksom godnattssömn och så vidare. Och han sa, nu förstår jag att det finns en gud. Och för de som säger, hur har det gått för de som aldrig har hört evangelium, hör man ibland, vad tror ni att den här kungen sa i sitt rike från Etiopien till Indien och de kontakter som de hade i sin tur med andra nationer runt om i världen, tror ni inte att de fick höra om Daniels gud? Jo, absolut, för han säger själv att nu vet jag att det finns ingen annan gud än Daniels gud. Så Gud befordrar honom. Så istället för att vara en av de här 120 satraperna, eller satraperna, vilket det nu är, istället för det så blev han en av de här tre. Alltså och kungens egentligen närmaste man. Han blev befordrad. Och det är precis det som Gud gör. Om vi tror att han kan ta hand om konsekvenserna av vår lydnad. Och jag gillar Daniel därför att det är inget komplicerat med honom. Ingenting komplicerat. Liksom, han bara gör det han ska. Liksom. Och sen i de här svåra lägena, då har han de här övertygelserna. Från det är liksom ingen, det är ingenting att man förhandlar inte om det. Är det någonting på kungens bord som inte är enligt Mose lag, kommer inte att ha någonting med det att göra. Ska jag böja mig inför någonting annat, vare sig det är en gud, som så kallad gud, eller en ängel, eller en människa, en kung, så är jag inte intresserad. Och hans gud, som också är vår gud, som också är den enda guden, han hörde, eller han ärade hans lydnad. Och när vi fattar beslut så fattar vi alltid dem baserat på någonting. Situationsetiken säger att det finns ingen värdegrund. Det finns igen, det gör det, men det är ett mänskligt påfund, det är någonting vi har kommit fram till och den är inte absolut. Den förändras. Den har inte alltid varit densamma. Den kommer inte alltid att vara densamma. Den är vad vi gör den till. Så att situationen måste avgöra hur vi handlar i en situation. Men vi säger nej. Vi vet att det finns en objektiv sanning som är etablerad av Gud. Jesus säger själv, om sig själv, att jag är i Johannes 14:6. Vägen, sanningen och livet. Så sanningen är egentligen en person. Det är inte liksom en samling regler och förordningar. Det är en person. Det är Jesus Kristus och han är Guds ord. Eller han var Guds ord, han är Guds ord. Men han blev en människa, förstår att ordet blev kött och bodde ibland oss i Johannes 1:14. Så med andra ord, när vi har Guds ord i våra händer så är det som att ha Jesus Kristus med oss. Och allt han säger, allt han påbjuder, det är rätt, det är sant. Det är vår värdegrund, det är vår utgångspunkt. Och när vi säger, tänk på konsekvenserna av lydnaden. Tänk om vi liksom gör sig eller så, det blir fel och så vidare. Och där är vi alla, dagligen, och kompromissar i någon mån. Men vi får bara tänka på hur Daniel hanterade situationen. Så fantastiskt. Och han levde i 70 år efter detta. Han levde i två olika riken, för att det babyloniska riket som han var i initialt togs över av perserna och mederna. Och det var också där han var när han blev kastad i lejongropen. I den första scenariet så var han i Babylon. Och han såg fyra olika kungar komma och gå. Han överlevde allihopa. Och jag tycker det är helt fantastiskt att se hur Gud använder oss. Och vi är som honom. Vi är i ett främmande land. Vi är i en fientlig värld. Som försöker att hjärntvätta oss till att tycka och tänka och tro och göra som de gör. Och vi har... Eller världen gör sitt bästa för att ge oss en annan identitet än den vi är. Men vad är vår identitet? Jo, vi är i Kristus. Det är ingen annan identitet har vi. Och där har vi också vår värdegrund. Där har vi också våra bibelövertygelser. Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna för våra hjärtan. I ditt namn. Amen.
Det verkar inte vilja.